fokus för framgång. Vi läser Good to Great.
Ja, vad är det som gör att vissa bolag presterar mycket bättre än andra? Fast deras konkurrenter gör ungefär samma saker på ungefär samma marknad.
Ja, det kan man fråga sig. Och idag ska vi djupdyka i en klassiker bland managementböcker. Good to Great.
Mm, den är inte ny, men resultaten gäller fortfarande. Och vi tycker verkligen att de är värda att lyftas fram.
Ja, och inte minst för att boken handlar om några av den här poddens favoritämnen. Ledarskap, fokus, resiliens, alltså motståndskraft. Och om att människorna är den viktigaste resursen i alla organisationer.
Exakt. Häng med så får du höra mer.
Och det får du göra i Health for Wealth, där vi i 7 år har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och för dig som är medarbetare såklart. Ja, jag har läst en klassiker inom managementlitteratur, Good to Great av Jim Collins, med flera ska jag säga. Och han är också medförfattare till ännu en klassiker som heter Built to Last. Har du läst någon av de böckerna, Ann-Sofie?
Alltså det är så här frestande att säga att ja, det har jag. Därför att helt ärligt, många av de här titlarna, de går lite in i varandra och de är extremt checka. Men jag vet att jag har börjat läsa Good to Great och kände mig hemma i den utifrån många andra böcker som jag har läst. Till exempel Beyond Performance som är skriven av medarbetare på McKinsey. Så att jag tycker att det här kommer bli jättebra trots att jag i inledningen sa att vi läser. För att det är du som har läst och kommer liksom få leda samtalet. Och så får vi liksom se vart, ja troligtvis så liksom kommer jag känna mig hemma ändå hoppas jag.
Ja, men, och det är en jättebra utgångspunkt tycker jag. Vi har ju dammat av någon klassiker tidigare. Vi har till exempel pratat om den här boken Grit. Och det som är kul är att det går ju mycket trender i den här typen av managementlitteratur och under en viss period pratar alla om kanske en enda bok, kan det kännas som i alla fall. Men den här boken skulle jag säga håller över tid. Den är cirka 20 år gammal. Den kom 2000 och sånt där. Men som sagt, jag tycker att de här resultaten håller än. Och den handlar om vad det är som gör att vissa företags framgång bara accelererar och stiger långt över deras konkurrenters. Och här är det alltså aktieutveckling och vinst som mäts över en 15-årsperiod. Och här kan man förstås fundera på, aha, är det aktiens utveckling som är det perfekta måttet? Och ja, det kan man ha invändningar emot, men det är ju trots allt ett väldigt tydligt mått. Som betyder att ett företag mår bra ekonomiskt och överlever. Och att folk kan behålla sina jobb. Så jag köper det måttet. Även om jag kan hålla med om att det finns helt andra mått som är jätterelevanta också.
Ja, men om man tittar på liksom aktiebolagslagen så är ju liksom det syfte som man kliver in i då, det är ju att generera liksom vinst till ägarna så att, och där hänger ju aktiekursen med. Så att det är ju inte konstigt. En reflektion över att den håller, liksom, vi ska ju gå in och titta på vad den handlar om, men det är ju just att det fortfarande liksom kanske handlar just om liksom människor. Men sen kanske utmaningarna som utmanar har skiftat. Jag tänker i den tid vi är i nu. Men det blir ju lite intressant att liksom kanske titta på det med så här trycktest. Liksom. Inte att du och jag ska kunna bestämma om den håller eller inte. Men jag tror att den kommer göra det. Det ska bli jätteintressant att prata om den.
Mm. Bakom boken finns en flera år lång studie där Collins och hans kollegor, de jämförde ett antal bolag vars resultat var enastående och där de här resultaten alltså höll i sig 15 år. Och de jämförde dem med bolag som till en början verkade precis likadana. De sålde ungefär samma slags varor eller tjänster på samma marknad och det gick ungefär lika bra för dem. Men så hände något som fick då aktien för den ena att sticka iväg och prestera bättre. Och ett exempel på ett sånt här bolag är apotekskedjan Walgreens. För den här studien, det kan jag ju skjuta in också, den jämför siffror på den amerikanska marknaden. Och den här apotekskedjan Walgreens, det gick medelbra för dem i 40 år. Liksom helt okej. Inte great, men good kan man ju säga. Och så 1975 så började resultaten att accelerera. Och från 1 december 1975 till 1 januari år 2000 så slog en investerad dollar i Walgreens teknikstjärnbolaget Intel med nästan det dubbla. Och de ökade 15 gånger mer än snittet på den amerikanska börsen, inkluderat då den stora IT-börsuppgången 1999. Så det är ju ganska maffigt.
Ja, och om jag förstår det rätt så var just den här uppgången, det var långsiktigt. För det är ju det som är intressant. Man skulle ju kunna piska fram, eller hur man ser på det, en kortsiktig framgång. Men här handlar det om den här långsiktigheten som precis ställer liksom helt andra krav på vissa faktorer som jag tänker att vi då kommer få prata om.
Ja, så det är det det ska handla om. Vad var det för det är ett antal faktorer som de kom fram till. Och de blev många gånger förvånade själva. Faktorer som var gemensamma för de här bolagen. Och nu minns jag inte om de var 20 eller om de var 12. Men någonting sånt då. Och den första som de också tar upp först i boken, det är ett ledarskap som de kallar för ledarskapsnivå 5. De har alltså gjort som en karta från en nivå 1 upp till nivå 5. Och kortfattat, för vi kan inte riktigt, vi har inte utrymme att djupdyka i alla detaljer. Men kortfattat kan man säga att det handlar om att ledarna i de här bolagen, de är ödmjuka personligheter. Och de har en uthållig målmedvetenhet. Och det är den här kombinationen. Att de kör mot målet de, utan att vika. Och är samtidigt ödmjuka. De är alltså inte Donald Trump. De står inte och liksom slår sig för bröstet och säger jag. Och nu ska jag ta det här bolaget hit och dit. Utan, och det här är ju nyckeln då, de vill att organisationen ska lyckas och är inte i första hand på jakt efter personlig framgång.
Mm. Och jag gissar där att i det här att vilja att organisationen ska lyckas så ligger ett brinn för att se människor utvecklas. För det är ju det, den här ödmjukheten och prestigelösheten som också liksom känner igen från att ha läst om framgångsrikt ledarskap på andra håll. Det är ju och det här är ju så intressant, vi ska som sagt inte försvinna ner i ett djupt hål här, för vi kan podda vidare om specifikt ledarskap en annan gång, och vi har ju gjort det. Men just det här att jag vill inte bli ledare för att jag ska hävda mig själv, utan jag vill bli ledare för att hjälpa till och ha den här uthålliga målmedveten och hjälpa andra att lyckas. Och med sådana ledare, ja, då bäddar man ju för den här framgången. Och här tänker jag att ett medskick är ju att liksom fundera på: vad är det för ledarskapstyper och kriterier man har omkring sig i sin organisation?
Mm.
För att ganska ofta, och det här har vi pratat om och kommer säkert tillbaka till, så är ju ibland ett sätt att göra karriär att bli chef. Och må så vara, men den viktigaste drivkraften är ju det här som du beskriver, att man vill utveckla andra. Och då tror jag att då behövs det liksom ett annat sätt att se på, rusta och belöna ledare.
Ja, men visst är det så. Jag tänker att som chef kan det också vara lite lugnande och känna att det handlar inte om dig. För det tror jag lätt man kan tänka att jag ska vara karismatisk, jag ska vara ansiktet utåt, alla ska älska och lyssna på mig. Nej, det behöver inte vara så, utan om man har organisationens bästa som sitt fokus, plus några faktorer till då som beskriver just vad organisationens fokus är. Då är man på god väg att bli en sån här nivå 5-ledare. Och jag kan dra ett exempel ur boken. En person som heter Darwin Smith, han var vd för Kimberly-Clark. Och det företaget kanske inte alla känner igen, men de flesta har nog sett de här näsdukarna Kleenex.
Mm-hmm.
Du känner inte till dem?
Jo.
Ja. Jag bara tänker att det är liksom en produkt från dem som många antagligen känner till. Kimberly-Clark är idag en av världens största producenter av mjuka pappersprodukter som de här näsdukarna då, och många andra produkter. Men det var inte så från början, utan till en början så sålde de business to business, alltså andra typer av pappersvaror direkt till industrin. Och den här Darwin Smith, det var han som kläckte idén att de skulle styra om affärsmodellen och börja rikta in sig på konsumentprodukter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och hur var han då? Jo, men han växte upp utan tillgångar egentligen. Stretade på, gick på kvällsskola. Alltså föddes inte med guldsked i mun på något sätt. Och genom egna ansträngningar kom han till slut in på Harvard. Sen var han jurist på det här företaget Kimberly-Clark, och en vacker dag så blev han liksom tillsatt till vd, för att så som det beskrivs i boken, det fanns inte så många andra alternativ och ingen trodde riktigt så mycket på honom. Och inte han heller uppenbarligen, för han var ganska ödmjuk. Och han var sån här person som när han var ledig, då var han ute på vischan och grävde i marken och gillade att hänga med liksom de som gjorde praktiska arbeten ute på företaget. Och när han då fattade det här beslutet, det var inte det första han gjorde, utan det var efter moget övervägande, därför att deras gamla affärsmodell var inte särskilt lönsam längre. Nu ska vi gå in på konsumentprodukter. Då fanns det ju redan väldigt framgångsrika andra företag på den marknaden. Så affärspressen dömde helt ut det här beslutet, men Darwin, han vek sig inte. Det visade sig vara rätt beslut. Och 25 år senare, då hade Kimberly-Clark köpt den ena konkurrenten och presterade bättre än den andra i 6 av 8 produktkategorier. Och något som är talande då för hans ledarstil är att när han gick i pension så sa han så här: jag slutade aldrig anstränga mig för att kvalificera mig för jobbet.
Intressant.
Ja.
Och det är en sån här solskenshistoria, och liksom så här, man tänker också att ja, men det, och den är ju verkligen, ja, det är ett väldigt bra exempel. Man tänker så här, ja, å andra sidan så skulle han kunna ha stretat för någonting som alltså inte alls ledde till någonting bra. Men ja. Jag tror att de här förmågorna hos en ledare behövs för att det ska bli bra. Men du måste också ha kompetensen för att driva mot någonting som faktiskt har en chans att lyckas.
Exakt, och det kommer vi till lite senare. För något apropå fokus som vi har lyft upp i rubriken för det här avsnittet. Fokus, det är någonting som den här boken kallar för The Hedgehog Concept, igelkottskonceptet. Så det är ju också helt avgörande. Så man kan vara en sån här bra ledare, men det räcker ju inte för att få den här positiva ekonomiska utvecklingen. Men däremot tänker jag att, jag tänker ju själv så här att makt korrumperar, det vet vi. Om man har en maktposition tillräckligt länge så kommer man efter ett tag känna att den här är min, jag har rätt till den här positionen. Liksom. Men så kände inte han. Och det tycker jag är värt att lägga på minnet.
Det är ju ett exempel på att inte ta för givet och att vara ödmjuk. Att inte tänka att jag, som du säger, jag sitter på den här makten, utan den behöver jag. Jag behöver förtjäna den här rollen varje dag.
Exakt.
Och det är ju också ett liksom medskick till alla som är ledare, att inte förminska sig själv på något sätt, men att hur liksom tar jag den här rollen för givet, och hur ser jag till att liksom förtjäna den varje dag? Eller som han då säger, att jag anstränger mig för att kvalificera mig för ett jobb som jag då har fått.
Nej, men exakt, och det kan man ju också tänka i vissa organisationer, så nej, men man kan ju se att en ledare kliver ner och säger att nej, men nu är det dags för någon annan, därför att jag har varit rätt nu kanske i några år, hoppas jag, men nu är det dags för någon annan, därför att det krävs andra kompetenser. Alltså det handlar ju om att inte se sig själv som det viktigaste i hela det här spelet, utan att det är, som sagt, organisationens framgång faktiskt. Men sen
lite
andra...
Att, det är bara lite att lägga ledarskapet utanför sig själv. Liksom att det blir lite prestigelöst. Och som du säger, men nu behövs det en annan verktygslåda som jag inte har. Och då är det en annan ledare här. Så att,
exakt, eller som intressant. Jag inte har kraft till eller vad som helst.
Alltså.
Och det är lite som, jag har ju retorikcoachat en del genom åren. Alltså hjälpt folk med framträdanden av olika slag. Och en sak som jag tycker är väldigt viktig där, det är att man släpper taget lite om sig själv. För det är ofta självmedvetenheten som gör att man blir så himla... Liksom, nervös kan man vara ändå. Men den där nervositeten brukar släppa lite när man inser att okej, det handlar ju inte om mig. Det handlar om det jag säger.
Mm.
Som jag råkar snubbla på orden, strunt samma. Jag har något viktigt att förmedla.
Mm.
Så jag tyckte det var en liknelse där. Men, men faktor två här nu tyckte jag var jätteintressant. För att det visade sig att de här framgångsrika bolagen, de hade sett till att få ihop ett bra team med bra personer. Och det handlar ju ganska mycket om ledningsgruppen först och sen hur man anställer längre ut i organisationen. Men de såg till att få ihop rätt team av människor innan de fattade beslut om sånt som strategi och vision. Och det finns ett uttryck i boken då, först rätt människor på bussen och fel människor av den. Alltså de som inte vill eller kan bidra till det man ska göra. Och sen sätter man målet.
Men nu, det här, wow. Det här är jätteintressant. För att det stämmer ju väldigt väl överens till exempel med Googles Aristoteles-studie. Där det absolut inte var att man hade... Eller den kanske går på tvärs mot den faktiskt. För jag tänker ju att...
men säg hur du tänker.
Det. Nej, men jag tänker så här att vi behöver ha visionen klar. Alltså vi behöver veta vart bussen ska åka. Vi kan inte bara köra den förrän vi har rätt personer på den. Men vi behöver veta typ vad det är vi har framför oss för att få in rätt typ av... Liksom, för då vet vi, då behöver vi liksom den här typen av människor. Och nu ska vi hitta den bästa av den typen av kompetenser eller bakgrund eller erfarenhet eller perspektiv. Men att bara så här, men du är en bra människa och du, men här är 8 bra människor upp på bussen och sen bara, var ska vi köra någonstans? Alltså du förstår metaforen, att det här tycker jag är intressant. Jag kanske har missat den.
Nej, och det är lite så. Och nu, jag har inte boken framför mig, jag kanske inte citerar exakt och så vidare. Men det handlar faktiskt om man tittar på historiken i bolagen, så är det inte så att någon, alltså den här första ledaren kläcker liksom idén som sen bär dem mot framgång och därefter börjar rekrytera folk som passar. Det är inte så. Och idag är det väldigt poppis att prata om att man rekryterar för potential och inte för kompetens. Mm. Yes. Ja, inte bara för kompetens i alla fall.
Nej.
Och det handlar ju lite grann om det. Att man kommer underfund med hur vill man jobba? Alltså vilka värderingar har man? Ja, men här, ja, säg att det är ett serviceföretag. Ja, men här står verkligen kunden i centrum. Och det innebär att vi gör på det här viset och vi gör inte på det här viset. Det är alltså en kulturfråga. Det handlar om etik och kultur. Så här vill vi jobba ihop. Det sätter vi. Och då får vi ihop rätt människor som kan bidra på den resan. Och sen kommer den gruppen av människor fram till vart vi ska.
Oh, det är så intressant. För att jag kan liksom gå in i känslan av det du beskriver. Och verkligen, jag har skrivit väldigt mycket om värderingar nu. Och tänkt att kan vi hitta ett gäng som kan dela värderingar så kan de liksom åstadkomma precis vad som helst. Men det går, jag tänker Simon Sinek, vi ska start with why. Och att liksom samlas kring ett syfte och utifrån det se att, ja, men vet du vad, då är det faktiskt bättre. Liksom, Boel, du är fantastisk. Men på det här teamet behöver vi någon som gör precis tvärt emot dig, kanske samma värderingar. Alltså det är så intressant.
Precis.
Att liksom, det kanske finns någon blandning av att vad bussen är på väg eller hur bussen, alltså förstår du, det kanske går att hitta en gyllene medelväg här.
Det kanske vilken typ av buss det är. Snarare ja, det va? Utan
ja.
Innan man hittar slutdestinationen eller liksom det långsiktiga målet så vill man ha, jag menar, det här är en surfarbuss. Vi är lite chilla, vi har sand mellan tårna. Om någon rapar så är det okej, vi vädrar lite. Vi vädrar lite då. Det viktiga är att man har rätt surfarmentalitet liksom. Jaha, det är den bussen. Här har vi en annan buss.
Ska vi åka?
Ja, men precis. Här har vi en annan buss där vi liksom, vi jobbar hårt. Vi kanske inte liksom dricker en massa öl och sådär, utan vi sover gott hela nätterna. Ja, men fattar du?
Liksom. Ja, jag fattar. Jag tror att det här, alltså jag tänker verkligen på våra lyssnare nu, att fundera. Kan man visa, här är lite andra människor som liksom, det kommer funka jättebra. Vi har inte riktigt bestämt vad vi ska göra, men det kommer bli jättebra. Eller behöver vi, så här, vet ni vad, här är ett supermeningsfullt syfte. Och sen utifrån det kommer vi ändå se att då krävs typ de här värderingarna, de här kompetenserna. Nu ska vi ut och hitta rätt människor. Ja, det är jätteintressant. Det här kan man fundera på.
Ja, men det kan man. Och jag tänker att efter att ha läst den här och ett antal andra böcker i sommar så har jag har ju varit ganska kritisk, det vet ni som har lyssnat på podden länge, mot en viss typ av arbete med värdeord. De här platta orden som man trycker upp på t-shirts och målar på väggar. Och sen så betyder det inte så mycket för hur man faktiskt beter sig i vardagen. Och det, liksom, vi har ju snackat om det, att det är skräp.
Men det är skräp.
Det är skräp. Men när det betyder något på riktigt, när man verkligen definierar de här värderingarna som beteenden, att här kan vi ha sand mellan tårna, vi kan rapa lite, men vi är chill, vi är snälla och vi surfar ofta, för det är det som, ja men nu hittar jag bara på någonting. Men då betyder det också, det betyder, alltså, det blir ju skarpt först när du inte bara rekryterar människor längs vägen som passar. Utan du faktiskt också säger till den här kostymnissen som, du är jättetrevlig och så, men vet du, det här är en surfarbuss. Så bli surfare om du vill, men ska du fortsätta vara en kostymnisse som alltid äter liksom sallad till lunch? Vi tycker det är tråkigt och det funkar inte. Ursäkta mig, men hej då. Det handlar om att man både ska rekrytera och faktiskt säga upp folk utifrån värderingar. Och då blir det ju skarpt. Säg att du har, att du har liksom någon sån här tom klyscha som kunden i fokus som värdering, men du också liksom, du har också förklarat vad betyder det? Jo, det betyder att om du får ett ärende från en kund, då ska du antingen lösa den själv inom 24 timmar eller delegera den till någon annan så att vi tillsammans löser det inom 24 timmar. Och så visar det sig att någon bara tappar det där gång efter gång efter gång, för den tycker inte att det är så viktigt. Då ska den inte vara kvar på bussen.
Ja, jag håller med. Jag är ju i tankeskolan att den värdefulla riktningen, den hjälper till. Alltså den står inte, den går inte stick i stäv mot att värderingarna driver. Därför att vi ska hit, men det här är våra liksom beteendekoder för att ta oss dit. Och att oftast blir ju värderingarna viktiga, känns mer meningsfulla när man kan förklara hur de hänger ihop med vart vi ska.
Absolut. Ja, men det är först då det blir något att ha. Liksom.
Ja. Så att, ja, men det här var intressant. Så först vem, sen vad. Den tycker jag man kan ta med sig och fundera på. Den kan bli väldigt filosofisk och även konkret.
Ja, den skulle vi kunna ha ett eget avsnitt om också.
Ja, filosofiska health for wealth-rummet.
Precis.
Och, trean gillar jag.
Ja, vill du läsa rubriken på den? Den tredje faktorn.
Ja, se den brutala verkligheten i vitögat, men tappa inte tilltron. Och det här hänger ihop med en av mina vapendragar. Ja, det är en paradox egentligen ju, men det är egentligen en stöttande livsregel som hjälper till att skapa motståndskraft och se saker nyktert. Och det handlar om den här Stockdale-paradoxen och det bygger på amiral Jim Stockdale, och han var fånge under Vietnamkriget, och det var fruktansvärd upplevelse i det läget som han var i. Och när han frågade honom så här, vilka gick det dåligt för? Ja, det var optimisterna. Alltså de som bara tänkte att det här, ja men det, vi blir hämtade imorgon, det är inga problem. Ja, det gick inget bra. Mm. Pessimisterna gick det ju heller inte så bra för, som tänkte att det är ingen idé, det går inte att göra någonting.
Mm.
Men det som Stockdale själv lyckades med, och några andra då som också klarade sig, det var ju det här att jag får absolut inte ge upp hoppet om att jag kommer bli räddad. Men nu gäller det att ta itu med den här riktigt kniviga situationen jag står inför.
Att se,
eller är mitt i.
Ja, men precis. Att ha en realistisk syn på läget. Och vi kan ju nämna då att han slogs på den amerikanska sidan. Han satt som krigsfånge i 8 år.
Ja, oh, shit.
Ja, eller hur? Och vi ska också nämna här att optimist eller realist, det fanns ju förstås de som inte klarade sig ändå för att de blev avrättade eller insjuknade, vad vet vi?
Ja, exakt.
Men det vi kan se då, att hans attityd verkar ha funkat rätt bra. För han, ja, men som du sa, han var utsatt för tortyr, det hände hemska saker, och han visade sig under de här åren vara väldigt osjälvisk. Och på det sättet så stöttade han och hjälpte många andra. Och han har själv sagt att han förlorade aldrig tron på att han skulle komma ut.
Mm.
Och inte bara komma ut. Han tänkte att då ska jag göra den här erfarenheten till en händelse som definierar mitt liv. Någonting som jag i efterhand faktiskt inte skulle vilja ändra på.
Nej. Ja, det är en väldigt stark, och jag tänker det finns ju ett exempel som ligger också nära, eller exempel, men också forskning. Det är två saker som jag ska försöka komma ihåg, det andra. Men till exempel har vi haft Magnus Lindvall i podden. Och,
psykolog.
Psykolog. Han är en av de som också förklarar det här med att visualisering, alltså här blir så konkret exempel. Hade Stockdale bara visualiserat, jag kommer komma ut, det kommer bli så bra. Då hade han inte lyckats, utan det handlar ju om att se, okej, det här är målet jag vill uppnå, men det här är, jag ser mig själv kämpa mot målet.
Just det.
För att annars luras hjärnan av att tänka att vi är redan framme.
Jag blir hämtad imorgon. Nej, det hände inte. Det hände inte. Då blir jag hämtad i övermorgon istället. Ja.
Ja, så vi behöver se det här positiva målet dit vi vill, men vi behöver också se hur vi ska ta oss dit. Det är precis som man ska ta sig an en fysisk utmaning eller ta sig igenom en arbetsdag.
Mm.
Och sen också om man tittar på det Stefan Söderfjell jobbar med, psykologiskt kapital. Det är fler som jobbar med det, men han är så otroligt sammankopplad till det.
Mm.
Då handlar ju vare sig hopp eller optimism heller om att man sitter passivt och tänker att allt ska gå bra, utan det är otroligt handlingskraftigt och lösningsorienterat fokus, och kopplat till vad den här boken handlar om, det är inte svårt att tänka sig att i en organisation där det här lever, liksom att vi, okej, det här är våra mål, men nu måste vi kavla upp armarna och ta oss igenom. Framgångsfaktor, absolut.
Mm. Mm. Precis, och då, jag tänker också att man behöver ju varandra för det här. Jag tror att det i alla fall är få som klarar en sån här kamp, antingen överleva en lång fängelsetid eller att klara liksom att driva upp någonting entreprenöriellt liksom under många år. vi behöver ju varandra.
Mm.
Och då absolut. Behöver vi se på samma sätt. Så att okej, vi ska inte bara sitta där och säga att vi kommer ut till jul eller påsk. För att då knäcks vi när det inte händer. Men vi ska bara, vi ska behålla tron på att det händer. Och som du säger, vi ska förstå att det är ett hårt jobb som vi behöver göra. Alltså det här, att vara redo och stirra den brutala verkligheten i vitögat och göra jobbet som krävs.
I love it.
Jag älskar
också. Det är en härlig balans mellan att vara check och krass. Och ja. det gillar jag i alla fall.
Ja, nej, men verkligen. Och sen hoppas jag då att man inte ska behöva utstå tortyr för att lyckas. Men det blir som ett, det blir som en symbol, liksom. En symbolberättelse. Ja. Men för att kunna sträva mot målet, jag menar, sitter man fängslad i sådana där förhållanden, ja, då är ju målet att komma ut naturligtvis och överleva. Men inom affärsvärlden, eller förstås myndighetsvärlden, du kan ju ta de här faktorerna och applicera även på en organisation som inte har vinst som mål. Ja, men då behöver du ju i alla fall ett mål till slut. När du har rätt människor på bussen, rätt kultur, rätt attityd, ja, då behöver du ha det som boken kallar The Hedgehog Concept, igelkottskonceptet.
Mm. Det kräver sin förklaring om man inte är bekant med det.
Mm, det gör
de är jättesöta.
Ibland är de taggiga. Mm. Nej, men yep. Så här står det i boken då, att det finns en fabel som beskriver det här. Den handlar om igelkotten och räven. Och räven vill ta igelkotten. Och den försöker, alltså räven är ju listig, det vet vi. Så den försöker hela tiden hitta nya sätt att attackera igelkotten. Och den är supersmart och den försöker med många metoder. Men igelkotten, den gör alltid exakt samma sak när den blir attackerad. Den rullar ihop sig och reser upp sina taggar. Och det här betyder då att, översatt till affärsvärlden, att den som vill framgång och hela tiden hitta på nya grejer. Nu ska vi köra retail. Nej, nu kör vi business to business. Och nu kör vi digitalt. Nu kör vi inte alls digitalt. Alltså, du fattar. Hela tiden nya sätt. Liksom revolutionerande omorganisationer ständigt. Det kommer inte att lyckas. Utan de som lyckas, det är de som hittar sitt koncept. Sitt fokus helt enkelt. Och så kör de bara på. År efter år efter år. Så.
Alltså du vet att det är många som blir väldigt knäckta när du säger att om repetitiva omorganisationer inte löser problem. Alltså det är ju precis det som jättemånga håller på med. Vi bara förändrar. Nej men nu förändrar vi igen. Nej men nu ska vi göra det här. Och alltså det jag tar fasta på här, det är ju att det här handlar ju inte om att inte vara adaptiv, alltså att vara anpassningsbar till omvärlden, till exempel att säga att internet är en fluga eller kanske säga att AI är en fluga som kanske är nästa, ja, alltså, eller nästa, det är ju här, ja ni förstår i alla fall, att det handlar ju inte om det, utan det här, det kopplar ju tillbaka lite till att liksom hålla i någon typ av syfte och klara av att under tid kraftsamla för att verka mot det, för att annars är det ju som att sprida energi för, alltså i naturen kallas det för entropi, att det liksom sprids för vinden på något sätt. Så att jag ser framför mig där att igelkotten har ju lagt allt krut på liksom sitt vapen som alltid funkar.
Ja, oftast i alla fall. Mm. Och det är liksom, exakt, det handlar om överlevnad. Gör jag så här så överlever jag. Precis. Och det, jag tycker om det här, jag tycker alltså mer och mer, allt medan åren går, så inser jag i alla fall att fokus, det är som det är det vi behöver. Jag behöver det under en arbetsdag. Jag behöver det i mitt privatliv. Jag behöver det på jobbet för min egen roll. Och jag behöver det när jag ska förstå företagets syfte. För om inte jag kan besvara med en mening vad vi gör där jag jobbar. Om inte jag kan besvara med en mening hur jag bidrar med min roll. Då blir det stökigt alltså.
Mm. Vi har inte riktigt tid för det där. Vi har inte tid för det där andra heller. Och liksom, det är precis, jag tror att jättemånga behöver, och det här handlar om väldigt tuffa prioriteringar, tuffa och modiga. Och de kräver ju att vi stannar upp och klarar av att tänka och resonera tillsammans. Men vilken trygghet det är om du har det där igelkottsförsvaret, liksom att det är det här jag ska fokusera på. Allting utgår ju då från det. Det blir mycket enklare.
Ja.
Jag brukar ju återkomma till den här anekdoten om det här roddlaget från England som skulle vinna OS.
Mm.
Och som liksom hängde upp allting de gjorde på. Kommer det här få båten att gå snabbare? Om ni inte gjorde det. En öl till på krogen. Nej, det får inte båten att gå snabbare. Jag går hem och lägger mig. Det hjälper till. Och jag tror att, som sagt, det handlar inte om att inte vara lyhörd för omvärlden och vara adaptiv utifrån kunders behov och önskemål. Nej.
För då, precis, men exakt. För då är det så här, oj då, internet kommer. Det var det värsta. Ja, men då får vi titta på vårt hedgehog-koncept. Kan vi göra det här även i en värld där internet finns? Ja visst, vi kör på. Vi kanske anpassar exakt hur vi gör det, men vi kör på. Samma idé. Och jag kan dra exemplet då, för jag nämnde ju Walgreens där i början och hur bra det hade gått för dem. Att de är ett av de här great-företagen som undersöks i boken. Men de hade ett, eller har, kanske fortfarande, vet inte riktigt, ett hedgehog-koncept som är så här. De ska leverera de bästa, mest lättillgängliga apoteken med hög vinst per kundbesök. Liksom ganska lätt att förstå. Det ska vara tillgängligt och bra, och de ska tjäna bra med pengar varje gång en kund kliver in. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Om man tycker att vinst är dåligt så tycker man det. Men det är ett väldigt tydligt koncept. Och då jobbade de så här, när de hade hittat det konceptet och kunde börja mata på. Så fort det blev ledigt ett optimalt läge i en stad för en sån apoteksbutik. De hade alltså liksom, de hade kriterier för hur ett sånt optimalt läge var. Ja, då kunde de sälja en väl presterande butik som låg ett kvarter därifrån för att flytta till det bättre läget. För då visste de, det här matchar vårt koncept, då gör vi det. Och så etablerar de sig bara i städer där det här konceptet kunde funka.
Mm.
Och om man jämför då, deras största konkurrent, Eckerd, de hade inte ett sånt här koncept, utan de öppnade butiker lite här och där möjligheten uppstod. De hittade på nya saker som avvek från själva kärnan, apotekskonceptet. Till exempel var det ett experiment med försäljning av elektronikprodukter som kostade dem $31 miljoner i förluster innan det avvecklades. Alltså, när man hör de här exemplen blir det ganska tydligt att när du hittar ditt fokuskoncept, som jag tycker nästan är ett bättre ord, när du hittar det och vet att det funkar, då är det ju bara att köra på. Att inte bli liksom, att inte bli distraherad av att nu ska alla plötsligt ha en app. Ja, det kanske man ska ha, men stämmer det med vårt koncept? Nu ska alla plötsligt jobba med, liksom, med en AI-chatbot. Ja, stöttar det vårt koncept? Fine. Gör inte det? Nej.
Mm. Men jag tänker att man brukar säga att om man har en hammare, då ser allting ut som en spik. Det är inte heller det handlar om här. Nej. Utan för mig så låter det liksom att det är väldigt viktigt att det här är problemet eller utmaningen som vi ska lösa för våra kunder genom det här konceptet som är väldigt dynamiskt och adaptivt utifrån. Vi pratade någon gång om att tänk om inte vi hade internet och skulle sprida podden. Syftet är kvar. Men vårt koncept var att vi ska liksom förmedla de här avsnitten till våra. Ja, ni får komma och möta oss på stan, så delar vi ut liksom kassettband.
Exakt.
Liksom. Alltså, så här, det är
eller
ju
så kör vi live i parken en gång i månaden.
Ja. Speakers Corner. Nej, men alltså att vårt koncept är faktiskt kvar, men hur vi gör det, liksom, det får vi anpassa till omvärlden.
Och det är också tydligt då vad man inte ska göra. För om man tänker på vad det andra bolaget gjorde, konkurrenten, de var så här, men nu blev en bra butikslokal ledig. Ja, men då hade de inte de här tydliga kriterierna för vad en bra lokal var. Men det hade Walgreens. Ja, men den måste vara superlättillgänglig. Och de hade liksom klurat ut hur de skulle få den här höga vinsten per kundbesök. För det betyder ju också nöjda kunder.
Ja.
Så att, ja, nej, men det är smart. Och kontentan här är ju att företagen som lyckades, de gjorde det inte som en blixt från en klar himmel, utan det krävdes träget och hårt arbete. Och en sak som lyfts fram väldigt tydligt här i boken också, det är att bli bäst på sin marknad är inte målet. För det är jättemånga som säger nu, jag tycker att det är slarvigt så här. Vi ska bli nummer ett i byggbranschen. Vi ska bli nummer ett. Vi ska bli den bästa fastighetsförmedlaren. Vi ska bli, eller hur? Det är så slarvigt tycker jag. För det är så lätt att säga. Och det är svårt att göra.
Mm.
Och i boken säger de så här. Det är inte målet att bli bäst. Det är att förstå att man kan bli det. Och sen göra jobbet.
Mm.
Alltså att se att vi har verkligen möjligheten att bli bäst.
Mm.
Och då kan jag tycka att vissa som säger så här lite slarvigt. Vi vill bli bäst i fastighetsbranschen. De kanske tycker att det låter härligt. Men de har inte gjort analysen. Har vi möjligheten? Annars kanske de borde säga vi ska bli bäst på fastighetsmarknaden i Stockholm. Eller vi ska bli bäst på att sälja kontorsfastigheter i Stockholm. Mm. Alltså man måste hitta sitt område.
Mm. Mer specifikt.
Ja, och sen räcker det inte att säga det. Man måste göra jobbet.
Sen ska man göra det. Ja. Och våga vara långsiktig.
Mm.
Och det gäller ju att trycktesta det där då. Så att man inte liksom inser att men det här har vi lagt ner 5. Och det var inte rätt. Liksom. Hela tiden trycktesta det där.
Exakt. Och det är därför det är viktigt då. Den slutsatsen drar jag i alla fall. Att du har rätt människor på bussen först.
Mm.
Innan du kommer fram till vad du ska göra.
Ja, och jag gillar att vara stökig där. Och tänka så här. Vi ska åka till Tjotahejtiland. Och så bara. Fasen, det är ingen i Tjotahejtiland längre. Och vi har lagt allt krut på att åka. Alltså på att ladda för den här resan till Tjotahejtiland. Men det är ingen där som vill att den här bussen kommer.
Nej,
alltså där hela tiden trycktesta. Liksom alltså, vad behövs och vad kan vi bli bäst på?
Ja men precis. Och jag tänker på det här med att vi har snackat om Stockdale-paradoxen. Att det handlar om att inte vara naiv utan vara realist. Det handlar om att inte bara säga att man vill bli bäst lite sådär snabbt och slarvigt utan att verkligen definiera vad det är och vad det är vi behöver göra då. Och det finns fler faktorer i boken, det är 3 till och vi ska inte ta dem i detalj. Men den sista kallar de för ett flywheel och vad de vill säga med det är att när du har kommit på ditt koncept, ditt fokus, då börjar du rulla ett tungt hjul. Ungefär som att man rullar ett jättestort däck upp för en backe.
Mm.
Och det är ingen plötslig revolution som gör att det här kommer börja rulla av sig självt uppför. Utan du fortsätter mata på. Alla hjälper till. Du trycker på det här rullande hjulet. Och det är genom att göra det jobbet varje dag som du når den här enastående utvecklingen.
Mm. Den visuella bilden eller någon annan är nog viktig att ha just för att väcka långsiktigt engagemang och liksom känna så här att men vi rör oss framåt, liksom här, så här går det till. Liksom att kunna visualisera den här långa resan eftersom vi tenderar att vilja vara ganska kortsiktiga och vinna snabba. Ja.
Exakt, och jag tycker det känns lite skönt också. För att om man tänker att så här, säg att du är chef. Då tror du att du ska vara jättekarismatisk. Du ska göra det jättebra på Instagram och LinkedIn hela tiden. Alla ska vilja lyssna på dig på föredrag. Och du ska komma på den här banbrytande grejen som ska ta företaget till framgång över en natt. Alltså hur jobbigt blir inte det?
Mm.
Men det är inte så det funkar. Vi behöver tillsammans hitta fokus. Vi behöver göra ett hårt jobb tillsammans under en lång tid. Den resan vill ju jag hellre vara med på.
Mm. Ja, jag ska försöka liksom sammanfatta. Det är ju mycket mer i boken, men de här 5 punkterna det är att ledarskapet är helt avgörande och det behöver vara ett ledarskap som vi kommer tillbaka till den här bussen. Alltså jag vill att bussen ska fram och jag vill göra allt för att se till att det är rätt personer på och stötta dem.
Mm. Och faktiskt att fel personer lämnar också.
Fel personer lämnar, precis, vilket kräver liksom ett mod. Och sen att inte försöka göra allt, utan att identifiera vad man kan göra riktigt. Vad kan vi bli riktigt, riktigt bra på? Och lägga ett långsiktigt liksom krut på det.
Hålla sig till det.
Ja, och att förstå att det kommer kräva att vi håller fokus på vart vi ska. Men vi ser också en kanske både spännande, utmanande resa som vi liksom tar oss an tillsammans. Och då att det kan vara så att man kanske ska börja med att se till att ha rätt personer. Och sen sätta vadet. Mm. Och det där som sagt.
Det kan vi få återkomma till.
Ja.
Det här kommer ju från studier som visar att så har det gått till.
Så har det gått till. Mm, det är ju jätteintressant. Mm.
Och det, jag tänker också att det stärker ju vår tes. Liksom. Att det är människorna. Som gör jobbet, som är viktigaste i alla organisationer.
Absolut, och jag kan verkligen se framför mig att får man in en härlig blandning med människor som har potential, alltså det går ju att skapa värdefulla syften och riktningar för den här bussen då, om vi kommer tillbaka till den, så att verkligen, men det är intressant att prata vidare om det någon gång, hur det skulle kunna gå till.
Och den här bussen, Health for Wealth, den har rullat på i 7,5 år snart. Och vi tänkte rulla ett tag till. Och vi vet vad vi vill. Vi vill snacka om hur man mår bra på jobbet för att prestera tillsammans.
Jajamän. Och vi hoppas att ni har tyckt det här samtalet var intressant. Vi tar tacksamt emot tips och tankar. Och medan du lyssnar nu kanske du gör det på din telefon. Och är den smart då kanske du kan gå. Ja, det måste den vara, annars skulle du inte höra oss. Får du jättegärna gå in och ge oss en rating i iTunes. Då blir vi väldigt, väldigt glada och kan nå fler. Mm. Och ja, jag säger tack Boel för att du har läst de här böckerna. Så nu blev jag ju väldigt nyfiken. Men jag känner att jag har många andra att läsa och nu har du liksom tagit med så mycket värdefullt. Men vi vill också tacka Ayat Almansour på Hi-Hat Sounds som har hjälpt oss med produktionen. Och ja, som vanligt, vi vill gärna diskutera mer. Vi gör gärna det på LinkedIn, där hålls vi. Och vi tänker att vi hörs om en vecka igen, eller Boel?
Absolut. Ha det toppen.
Tack.
Hej då.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.